Sen försökte vi till och med adoptera och fick nej för att jag var för överviktig. Och jag pratar med samma språk till små barn och universitetslärare. Då måste man ju börja lite ändå kompromissa med sin personlighet. Mest är det ju vänligt. Antingen tycker folk om mig eller också tycker folk jag är en kul filur som man i alla fall gärna tar ett foto med.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah!
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah!
Då kör vi. Nemo möter en vän med Edvard Blom. Hej!
Hej!
Välkommen hit!
Tack så hjärtligt!
Gud vad jag har längtat efter att få samtala med dig. Och jag känner redan när du kommer in att jag behöver Edvard Bloms energi i mitt liv. Liksom. Hur mår du?
Jo, jag mår bra. Det har varit en bra dag. Det är sista, det är inte sista arbetsdagen, men det är sista riktiga arbetsdagen. För nästa vecka ska jag gå en kurs och sen går jag på semester. Så det är lite semesterkänsla ändå.
Mm. Vi är ju månadsskiftet juni till juli här, sommaren 2025. Och jag vet ju att för 8 år sedan så fick du ditt första barn, va?
10 till och med.
10 till och med, ja förlåt. Det var min research som var kass. Ja. Men vad jag däremot vet är att ni fick 3 barn ganska tätt in på varann.
Ja, precis. På 3 år.
På 3 år. Det förändrade livet rätt mycket, kan jag tänka mig.
Ja. Ja.
Var det som du trodde att kastas in i det där?
Det är många saker var som jag trodde, men jag var nog inte riktigt förberedd trots min höga ålder på allt det skulle innebära. Alltså jag förstod ju att man inte längre kan springa på krogen hela tiden och att liksom man gör andra saker och att det är roliga saker och att det är väldigt stark och fantastisk sak att ha barn och sådär. Men jag hade väl inte förstått hur mycket praktiskt jobb det var. Framförallt kanske inte, jag menar spädbarnsåren kunde väl vara jobbig enstaka gånger, men det tycker jag ändå var ganska, det jobbiga börjar, det riktigt, riktigt stora problemet med barn som gör sig, jag tycker egentligen alla som funderar på att skaffa barn borde fundera på, det är skolplikten, att skolorna börjar 8:00.
Mm.
För att allting funkar perfekt tills den första börjar skolan. Och då måste man gå upp 7:00, även om man är en extremt utpräglad kvällsmänniska. Och det innebär att man större delen av året går i en dimma av bizarr trötthet. Man klarar bara betydligt mindre på jobbet, man har svårare. Alltså allt blir sämre för att de inte kan börja starta skolorna 9 eller 10, utan det ska vara de här fruktansvärt morgontidiga sakerna. Och det tror jag inte alla tänker på. Det är så långt bort när man tänker på en bebis att sen kommer staten och tvingar dig upp tidigt på morgonen redan om 7 år eller 6 år är det till och med. Men det var jobbigt. Sen är det ju också det här annan praktiskt, allt det här med skjutsar, det är fotboll här och det är danser där och det är väldigt mycket så där. Barnen, det dröjer ju innan man kan släppa ut dem och själva åka buss eller cykla eller sådär. Så det är rätt många år när man ska vara någon form av supertaxiservice som helst ska kunna skjutsa 3 stycken. Och vi har ju alla i samma ålder och då blir det ju lite mer kompakt. Det är inte en som är skjutsålder och en som är yngre och en som redan kan åka, utan alla 3 är ju samtidigt.
Mm.
Så det är väl det jobbiga överraskningarna. Det positiva var jag nog väldigt medveten om redan. Liksom. Så det har inte blivit så mycket överraskningar så, för att jag visste ju redan, jag hade ju velat ha barn hela mitt liv. Jag hade ju längtat efter, jag älskade själv familjelivet så länge jag bodde hemma och tills jag var 18, liksom, att man är med barn och det man gör som en familj tillsammans. Och...
Men var det en plan att få 3 stycken och var det en plan att ha dem så tätt också?
Nej, alltså planen var för barn så fort vi egentligen gifte oss. Och det lyckades vi inte få. Det var jättesvårt att få barn. Och sen försökte vi till och med adoptera och fick nej för att jag var för överviktig. Och sen gav vi väl i princip upp tanken. Men jag, som en sista steg, så bokade jag en resa till Lourdes, som är en sån här katolsk vallfartsort. Och vi hann inte ens resa dit. Direkt med att boka resan så fick vi så blev Gunilla gravid.
Är det sant?
Och sen körde vi väl principen som katoliker gör, att ingenting man planerar. Man håller sig öppen för liksom så många barn man kan få.
Det var som en ketchup-effekt. När det väl funkade så funkade det jättebra.
Ja, och så är det väl i sig ofta. Jag sätter det ju i samband med Lourdesresan, det första barnet. Men sen är det ju ofta så att har man fått 1 barn i hög ålder så är det väldigt mycket lättare att få fler barn. Det är ju mer medicinskt.
Men ni vart nekade för att du var överviktig, säger du?
Ja, just det.
Vad gör det med egot? Alltså, vad händer med dig då?
Egot gjorde nog ingenting med, men jag blev jävligt förbannad. Inte på grundprincipen. För jag kan förstå att när det finns så få, nu håller man ju på att avskaffa kanske adoptionen, utlandsadoptionen helt till och med. Och när det finns så många som vill ha barn och så få som kan få, så är det väl ganska förnuftigt att välja föräldrar som man kan se kommer leva länge, som inte har någon allvarlig sjukdom eller annat. Och övervikt är ändå, ja, det är inte den allvarligaste av sjukdomar, men det kan ändå öka risken för en tidigare hjärtattack eller sånt. Så jag ger ingen kritik av det. Man kan välja de bästa när det finns överskott på föräldrar som vill. Men felet var att de inte berättade det i förväg. Utan vi höll på 2 år med att vara med och gå i kurser och utbildningar som kommunen hade som var skitjobbiga. Och vi fick offra helger till. Man var tvungen att prata med alla barn i släkten och säga, ja, ni kommer nog snart få en kusin, för det ingick i det som de krävde av en. Man var tvungen att betala till flera adoptionsföreningar och sådär. Och sen, när väl man var tvungen att släppa hem inspektorer i ens hem. Och alla de här vi gått och pratat med och möten och massa förlorad tid. Och sen när väl allt har klickat och säger, nu är det dags. Och så börjar de bläddra och säga så här, ja, oj då, förresten, kan du gå ner 75 kilo, annars får ni inte adoptera.
Men det är ju en bizarr situation, tänker jag, och även om du reagerar med ilska, men finns det också känslor av att du blir ledsen?
Alltså, ledsenheten var väl över att inte få barn i första hand, men jag har ju ett helt liv varit överviktig, och då möter man ju väldigt mycket fördomar och otrevliga överlägsna attityder. Och jag var säkert ledsen när jag mobbades för det när jag gick i lågstadiet, men sen gick det nog över till ilska istället och irritation.
Jag har tänkt mycket på din personlighet inför det här, och jag har ju intervjuat hundratals kändisar i den här podden.
Ja.
Och jag får ju se från första parkett att det kan vara ganska stor skillnad på människorna som är i podden och de jag snackar med utanför sen.
Mm.
Det händer då och då att det är ganska stor skillnad på folk när micken är på och när micken är avstängd. Min känsla med dig är dock att du, what you see is what you get. Att du alltid är samma person.
Ja, så är det nog. Och det är ju på gott och ont. Det finns något positivt med det här att kunna, det är väl Karlfeldt som säger, tala med bönder på bönders vis som är lärda på latin, eller i Frödinga, det är någon av italisterna. Det har ju en fördel också att man kan försöka anpassa sig och möta folk på rätt nivå. Det är jag dålig på. Jag pratar med samma språk till små barn och universitetslärare och invandrare som inte kan svenska så bra att de får höra samma språk.
Men är inte det ditt framgångsrecept då? Alltså, din personlighet är ditt trademark. Det är hela din grej.
Jo, så är det väl. Och man får väl gilla eller inte gilla det liksom. Sen har jag ju olika lägen naturligtvis. Jag kan vara glad och jag kan vara ledsen och jag kan vara ilskan och jag kan vara nöjd och... Men jag är väldigt dålig på att förställa mig.
Mm.
Jag kan ju absolut inte liksom pruta eller förhandla eller sådär av den grunden att jag är dålig på. Jag kan liksom, jag är ingen bluffare i spel eller överhuvudtaget. Jag har en grundprincip, aldrig ljuga heller. Det vill säga om moraliska religiösa skäl. Men även om jag inte hade den grundprincipen tror jag att jag skulle vara väldigt dålig på att ljuga. Det är liksom inte min grej. Du får det du ser.
Men när förstod du att du är lite speciell och att du har en ganska egen personlighet och att du inte är som alla andra liksom?
Det var redan när jag började skolan. Innan så var man väl bara som vilken lillebror som helst, att man var van att stå i centrum och få det rätt mycket man ville och protestera om man inte fick det man inte fick. Och, nej, men då tänker man, man reflekterar inte. Men när jag började skolan så förstod jag väl egentligen ganska snabbt både positiva och negativa. För jag var en sån som, jag var både en sån som, ja, jag blev mobbad i lågstadiet och slagen och sådär. Men jag var också väldigt populär, för jag var den som var fantasirik och hittade på, startade klubbar och kom på nya lekar. Så det var liksom dubbelt. Jag kunde ta hem massa kompisar och leka med sådär. Så jag var både uppskattad och... lite hackad på liksom. Mm. Jag var den som gjorde grejerna på roliga timmen och var väl lite klassens clown. Så en person man lite grann tyckte var kul och rolig och fantasifull, men som samtidigt irriterade folk, för jag tog lite för mycket plats och jag accepterade inte den hierarkiska ordning som ändå fanns till stor del mellan de flesta som hade gått på dagis tillsammans innan och sådär. Och det där, nej men det förstod jag absolut redan i lågstadiet, sen vilka ord jag satte på det, men att jag var annorlunda än genomsnittet. Nu är väl alla människor förhoppningsvis annorlunda. Alltså det finns väl ingen som bara är en karbonkopia, utan alla har ju en personlighet och man har kanske mer personlighet i den åldern än man har alltid sen när man har gått igenom livets hårda skola. Men
intressant att du säger det, för det är faktiskt en diskussion jag hade med en tjejkompis för några år sedan, det här med självbild och hur man ser på sig själv. För att jag tänker lite som du, att man tänker väl att man själv är lite unik på ett sätt och att man ändå vill lämna någon legacy efter sig, att man vill göra något avtryck och man är lite speciell och så. Men hon var ju helt oförstående när jag sa så, och hon var bara så här: nej men jag tycker att jag är som alla andra, Nemo. Jag är en vanlig tjej och jag har inget behov av att liksom så här lämna någonting efter mig. Så här, jag bara, vad sa du precis? Jag fattade ingenting.
Nej,
liksom.
Nej.
Och det finns ju sådana människor. Som,
jo men verkligen. Ja. Det är väl ingen som skulle säga att de var en exakt kopia av någon annan. Men att de alla har inte det här behovet att vara den som gör något speciellt. Nej. Många kan vara nöjda att vara en vanlig
Svensson,
arbetare i stacken eller vad man ska säga.
Men du har känt ändå, alltså min känsla är att du ändå har känt i ditt liv att du har ett behov av att höra och synas, låter lite negativt klangat, men förstår du vad jag menar, ändå bli någonting större än det vanliga.
Jo men verkligen, alltså inte. Jo men dels har jag haft kanske någon från det jag var kanske 15 eller 13 eller något, någon form av, ja 13 skulle jag säga, någon moralisk känsla att man egentligen vill bli en god människa och göra något heligt värv eller något sånt där. Det har jag ju inte lyckats med tyvärr, men det har ju funnits som en punkt. Men sen har det alltid funnits det där bara att jag gillar att höras och synas och märkas och stå i centrum. Och det är ju snarare en sida jag fått jobba med, för jag var väl rolig som barn, men också ganska bullrig och jobbig säkert, för så ju äldre man blir desto mer, jag menar, jag har ju skrivit etikettböcker och varit intresserad av etikett sen unga år, och det har ju lite att göra med det där att jag väl märkte att alltså det finns olika anledningar varför man gillar etikett, för att jag gillar storslagna fester och snobberi och sånt också, men jag tror också det kan ha att göra med att jag faktiskt märkte att en del blev ju lite, man inte riktigt förstod, man gick på i ullstrumporna och körde sin vanliga stil och bullrig och sprang och kastade saker och tacklade folk, och sen upptäckte man med tiden att vissa inte gillade en, de flesta tyckte om en men vissa tyckte inte om en, och då började man liksom fundera, ja men det beror väl lite grann på sättet man beter sig. Och det har väl fortsatt genom livet. Jag menar när man har börjat arbeta och sådär, alla tycker inte kul med någon som under kafferasten pratar hela tiden och högljutt om sina favoritämnen. Många tycker det är jättekul och andra tycker att kafferasten blir förstörd, och då måste man ju börja lite ändå kompromissa med sin personlighet.
Men speaking of which, din personlighet, så tänker jag på när du klev in i offentligheten på riktigt, det var väl 10-15 år sedan kanske, och du levde ju en liksom...
Ja, 20 nästan. Det var ju med Mellanskål och Vägg.
Just det.
Programledare.
Precis, och det var ju verkligen så att svenska folket tog ju till sig din personlighet ganska direkt och tyckte att du var väldigt spännande och kul, och du går genom rutan.
Nej, det kanske är 15, förlåt mig. Vi får kolla vilket
PV. Vi spränger, det är inte så noga. Men just det här med att när man vet om själv att man är en udda fågel och när man märker att det går hem hos folket, hur pass självmedveten blir man då? Kan du liksom känna när du är med i TV-program att nu ger de lite extra Edvard här för att det går ju hem hur jag är, eller blir du aldrig så självmedveten? Är allt bara genuint och normalt för dig, eller tänker du än så?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det första jag tänker är ju, alltså jag är ju en ganska nervig person också. Så när det är direktsändning eller den typen av grejer, då finns ju väldigt mycket nerv. Om jag håller ett föredrag eller en direktsändning eller alla sådana här liksom live, det är mycket nervositet och nerv. Och samtidigt, ja men absolut, jag är ju inte bara, jag är mig själv, men jag vill ju samtidigt också, är jag med Filip och Fredrik och jag har 5 minuter och jag ska berätta om någonting, jag har läst på om surströmmingens uppkomst eller någonting, och de börjar ställa helt andra frågor, då blir man ju så här, då försöker jag ju ändå trycka in min vad jag kan, så det finns ju en vilja att pressa in det man läst på, det man har koll på, det man egentligen ska tala om. Är det andra typer av program, det är mer någonting man har tackat ja till för pengar, och man ska stå i någon sån här humorgrej på någon av de mindre kanalerna och någon lite mer talkshowaktigt med massa personer och så, då har man ju lite istället tvånget att man ska vara rolig, och det kan ju vara lite jobbigt, för jag blir rolig rätt ofta av mig själv, men när man känner att nu står jag och fyra komiker och en skådis i någon form av frågesport något, och nu ska jag helst vara kul, det kan bli lite forcerat, och då kanske jag försöker pressa mig till att bli rolig, och det blir sällan lika bra. Men så fort jag liksom intervjuas om någonting jag är intresserad av, om mig själv till exempel eller liksom om någonting om historia eller bara politik eller ideologi eller vad sjutton det kan vara, det kan vara Tyskland eller mattryck, då är jag mig själv, då tänker jag inte nu ska jag...
Ge dem Edvard.
Nej, det tänker jag inte. Jag har liksom inget skikt riktigt mellan. Däremot har jag, precis som på varenda barnkalas och party och student, sittande på en studentpub eller så, jag har ju alltid gillat när publiken skrattar och lyssnar och kommer med följdfrågor. Nej, men är det så? Alltså, ofta när jag var yngre kunde jag var mycket roligare när jag var yngre, så det är egentligen synd att jag kom i tv lite senare när jag redan började bli gammal. Det borde jag ha gjort när jag var som mest pigg och lärt och rolig. Men ofta när jag var yngre så där och satt och pratade, och ibland fortfarande drog anekdoter och så, då kunde ju folk nästan tystna. De bara stod förundrat och tittade, för de tyckte jag var någonting så otroligt udda och annorlunda. Säkert om det var så här vanliga tjejer som inte kanske umgick sig så mycket med humanister på universitetet, som är lite kufiga många av dem, men de tyckte det var liksom till hälften bara galet och till hälften fascinerande så där. Och då gick ju jag igång när folk står och säger, nej men är det så, oj, nej men oj, man ser att de har stora ögon, då går jag igång och börjar liksom entertainern i mig, artisten i mig eller man ska säga, får sätter igång då. Och det gäller ju lika mycket om det är en bra tv-intervjuare som får igång mig, eller om det är privatpersoner man träffar på en fest som får igång mig. Och det där gör väldig skillnad. Jag är otroligt mycket bättre i några enstaka tv-sammanhang där det just är personer som är bra på att visa att de tycker jag är kul och underhållande. Väldigt många har ju bara ett stenansikt. Jag var en intervju med svenskan för några halvår sedan, och han skrattade aldrig. Det var väl inte meningen att vara en rolig intervju, utan han tyckte det skulle vara en allvarlig intervju om mina ångest och såna grejer. Men jag vill ju alltid få folk att skratta. Så jag, till slut så var jag inne och drog den här rövarhistorien. Jag märkte att jag tappade ju helt koncepten. Det enda jag brydde mig om, jag brydde mig inte ett dugg som jag borde tänka, hur ska jag få en nyanserad, bra bild av mig själv på helsida som inte sabbar mina affärer utan kan vara bra för mitt varumärke. Det tänker ju inte jag. Jag tänker bara, hur ska jag få det här stenansiktet att börja flabba och tycker jag är rolig? Och det är ju jättedumt. Jag är inte särskilt duktig på att driva företag. Jag är inte den här influensen som liksom vet precis. För jag är för känslostyrd.
Men känner man att man kanske blir en parodi på sig själv när man öser på för mycket av det här, som i situationen du berättar nu, när du vill verkligen tvinga fram någonting, alltså känner du att du tappar liksom den du är och vad du vill stå för då, eller?
Alltså jag tycker inte jag blir parodi på mig själv, men däremot kan man ju råka då i en sån tv-situation när man ska vara rolig på befallning kläcka flera väldigt dåliga skämt och forcerade skämt, och nu klipps de oftast bort, men det kan bli lite pinsamt om man själv märker att det här var inget kul, det var liksom bara ett flåshurtigt sätt att försöka vara rolig. Däremot det jag märker är det andra, man kan ju märka att en producent eller ett produktionsbolag eller en programledare, att de försöker trycka mig i en riktning. Det känner jag ju väldigt ofta. De har liksom en bild av mig som är formad av några få saker de har sett, de mest extrema. Och så har de skapat lite i huvudet själva. Och så vill de att jag ska vara på det viset. Jag är säkert lite påverkad av rena parodier på mig. Ofta blandar man ihop vad en känd person har gjort själv och vad en parodi av en person har varit. Efter 5 år är det ingen som gör skillnad på det. Allt som parodikillen gjorde tror de var kändisen.
Ja, vem var det som gjorde parodi på dig i det här?
Den som gjort mest var ju den här
Johan Pettersson.
Ja, precis.
Hey, Babriba, Partaj. Vad tyckte du om den?
Den var rolig, men det är klart att den man anser ju inte själv att det är... Det finns ju parodier. Nära vänner och så kan ju göra parodier på en själv. Kan ju driva med en själv på ett sätt som man verkligen skrattar för att man tycker de har satt fingret på någonting. När man liksom inser, ja, nu skämtar de med mig och de skämtar om en svaghet jag har som jag faktiskt borde göra någonting åt. Då blir det ju nästan terapeutiskt liksom. Det är ens att just sånt som att man tar för mycket plats eller såna här saker liksom, eller andra sidor man har. Alltså det är ju roligt när de skojar med en på ett sätt som är för att de känner en så väl. Och ändå är de varma och tycker om en trots ens fel och brister liksom. Men en sån här parodi, den var ju jättebra gjord och den var ju väldigt rolig, men som parodierad är det ändå väldigt svårt att inte tycka det är jobbigt. För att man tycker, men så där skulle ju aldrig jag göra. Det där är ju inte jag. De tar ju inte bara saker från mig, utan de tar ju allt möjligt som är kul. Mm. Om det är kul att göra den parodierade Edvard lite liksom överlägsen eller förmögen eller lite kladdigt, så han tar, som han gjorde, till exempel doppade fingrarna i bearnaisesås och slicka av. Jag smakar aldrig med fingrar, aldrig gjort det hela mitt liv. Då tycker man liksom, då tar man det och då blir det liksom, och så blir det allmänt känt att så är Edvard. Och det gäller ju inte bara mig, jag menar hela min bild av Birgitta Dahl och Ingvar Carlsson och Sten Andersson har jag ju bara från helt apropå. Det går ju inte att veta vad jag sett. Man kommer inte ihåg vad som är parodier och vad som är äkta. Nej.
Men vi ska inte fastna i din personlighet här. Men en sista fråga om det bara. Har du upplevt att folk stör sig på din personlighet och att du kanske är i situationstecken lite för mycket? Eller är det mest kärleken som når dig? Och om du har nåtts av det, blir du ledsen av det eller rinner det bara av det?
Mest är det ju vänligt. Antingen tycker folk om mig eller också tycker folk jag är en kul filur som man i alla fall gärna tar ett foto med. Men det finns absolut de som blir väldigt störda och blir väldigt arga. Och jag har ju till och med fått några mordhot och sådär på nätet.
Sant?
Och det är inte många, men det är kanske inte allvarligt menat. Det är inte så att polisen anser att det är något man ska ta på allvar liksom.
Men
typ sådana som du borde hänga i ett snöre eller något där. Typ den typen de slänger ut sig. Nej, men folk kan bli, det finns en viss typ av män, ska jag säga, nej, även kvinnor faktiskt, några som tycker att min ljusa röst, mitt snabba sätt att prata, mitt eleganta sätt att kanske klä mig, hela det konceptet är väldigt, väldigt obehagligt.
Provocerande. Liksom.
Provocerande. Jag vet inte om de har svårt med folk som är gay också, alla som är lite flamboyanta och artisthållet, eller om det bara är jag som, övervikten kan naturligtvis också vara provocerad.
Det känns som att folk har trott att du är gay.
Ja, men absolut. Det var nog en anledning att det dröjde så länge. Det var en av många anledningar till varför jag inte fick hittade min livskamrat för en sent i livet.
Är det så?
Det är nog många tjejer som trodde jag var gay, har jag förstått efteråt. Mm. Inte alls alla, men många trodde nog det.
Ja, det är ju så. Skenet kan ju bedra lätt.
Ja, snarare när jag var yngre hade någon form av Gustav den tredje som ideal. Liksom. Jag tyckte ju att man skulle tala ljust och lite sådär tillgjort. Alltså, jag har kallat mig heterofjolla ibland och lite skämt. Inte något jag så går in i, väl lite parodiskt. Och när jag var yngre kunde jag nog tycka att man ville liksom låta fin och elegant och nu pratar jag ju bara som jag pratar, men då kunde det ibland vara på fester så att jag väl gjorde mig till lite extra, och då gav jag väl ett ännu gayigare intryck.
Ja, det är roligt. Men du är ju känd för svenska folket för att leva ganska storslaget. Och det ska vara lyxigt och hälsigt, så här, ja, men det ska vara mycket av allt. Men vad är det mest minimalistiska som du kan njuta av ibland till vardags?
Ja, det beror på vad är minimalism. Det är många billiga saker jag kan njuta av. Men typ åker man upp till vår fäbodstuga i Dalarna där man hugger ved och bär vatten och bor i liksom bara eld som öppnar spisen som värme. Det är ju väldigt basalt, men det är ju andra sidan inte minimalistiskt. Det är ju knappast en gråputsad betongmur eller Bauhausskolan, utan tvärtom. Det är ju mycket av allt, även i när man bor mitt i en skog och den typen av gamla byggnader, och det hänger gamla färggranna tryck på väggarna och sådär, och alla sådana här allmoge folklig konst är ju väldigt färggrann, dalmålningar och kurbitsar och så också, så det behöver inte vara dyrt, men jag gillar nog, jag är inte så mycket för det totalt avskalade. Jag kan naturligtvis finna skönheten i typ Varnhems kloster eller något sånt där, att man ruin, alltså att man cisterciensisk byggnadskonst om den är 1000 år gammal, men jag tycker ju ännu mer om gotiken som är totalt överlastad av allt och någonstans kanske gränsen går inom det religiösa. Barockkyrkor tycker jag är vackra, men där kanske jag inte finner så mycket religiös. De blir för så, Petruskyrkan och så tycker jag också det är lite för mycket för att funka som ett bönehus. Men i övrigt inredning, jag älskar ju 1800-talets blandstilar och som att när det är mycket av allt, och det är samma i musiken tycker jag, att ofta en bred ljudmatta mer snarare liksom gärna Wagner eller Orosin eller sådär som drar på ganska mycket och eller inom popmusiken mer Pet Shop Boys än bara någon spröd liten stämma sådär.
Men när det kommer till maten och så då, kan du också uppskatta makaroner och sån där vanlig snabbmat, eller behöver det alltid vara lite guldkant på varje måltid?
Det behöver vara väldigt bra, men jag kan uppfatta något jag ofta har nämnt, som jag till och med har skrivit in i Livet på en pinne, är ju bara ett alldeles färskt rågbröd. Min mormor hade ett bageri i sitt hus, Norra Strandbageriet, och det har varit ett par bra bagare där under min tid. De har just bytt till den tredje under min livstid. Men när jag var barn så var det Tommy som jobbade där, och jag till och med jobbade en sommar för honom, eller praktiserade. Och de bakade en sorts rågbitar som när man åt dem alldeles färska, bara med smör, det gick med leverpastej eller ost eller skinka också, men bara smör som man kände, den typen av färskt rågbröd med smör, det är en otroligt underbar upplevelse. Jag har aldrig hittat lika bra rågbröd, men jag kan hitta andra ändå hyfsat bra. Det är ju fan underbart gott. Eller man är i Bayern och bara äter, eller i Tyskland äter en vanlig Wurstsalat, en korvsallad och en enkel Helles till det liksom. Det är ju också väldigt gott. Så det finns massa saker som egentligen är enkel mat. Just stuvade makaroner är jag kanske inte så förtjust i, men det kan vara enkelt. Men köttbullar är inte så, men det ska ändå vara brunsås och så där. Det är ju inte liksom hot cuisine, men det är ju, det ska vara gjort med omsorg.
Det kan vara snabbmat, men det ska ändå vara någon slags lite touch, lite extra ändå liksom.
Bara en vanlig Big Mac på McDonald's, det tycker jag inte är roligt. Det måste jag säga.
Vad är favoritsnabbmaten då?
Favoritsnabbmaten, jag tycker Jureskogsburgarna faktiskt är väldigt bra. Och om man kommer upp i norra England, det är ju en riktigt bra fish and chips. Helst om man hittar någon handlare som fortfarande frityrkokar i animaliskt fett, för det blir ju 5 gånger godare när man gör det i växtfett. Fantastisk snabbmat. En bra mexikansk sån här, om man är i Mexiko, och mer taco liknande där, eller enchilada liknande eller något, kan ju funka väldigt bra också. Så det, du, street food i Asien.
Ja, härligt ju. Vi ska leka en lek nu som heter associationsleken, och den leker jag med alla mina gäster.
Ja.
Det går ut på att jag säger ett namn eller projekt eller företeelse från ditt liv och din långa karriär. Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet. Och du får utveckla fritt i flera minuter om du vill, eller svara snabbt. Det är helt upp till dig. Är du med? Associationsleken med Edvard Blom börjar nu, och första ordet är intervjuer.
Dagstidningar.
Vad känner du då? Alltså kring intervjuer. Alltså, nu sitter du här med mig, eller vad är liksom din grundkänsla?
Ja, men jag gillar intervjuer oftast. När det började, när jag precis började bli lite småkänd och började intervjuas, då var det en otrolig kick. Då trodde jag, dels egoboostrade det ju, om man ska säga så. Men det var ju också så att det... jag hade någon känsla att det var som att gå i psykoterapi. Nu skulle jag minsann... Det har jag ju fortfarande inte. Du märker hur jag gick igång på alla frågor om min personlighet. Mm. Jag är ju lite högmodig och lite för intresserad av mig själv. Och då börjar jag tänka... Då tänker man psykoanalytiskt. Ja, men nu börjar man gräva. Alltså intressera sig av varför är jag så? Varför är jag si? Det är ju... Man har väl för mycket... Liksom i västerlandet har vi för mycket tid och har det lite för bra när man har möjlighet att gräva ner sig på det viset. Så det är kanske inte riktigt så man historiskt eller de flesta andra länder skulle orka, men jag har lite det intresset, så det är väl det i början intervjuerna gav det mig en väldig sån. Det kändes som att gå i en terapisamtal och jag fick prata hur mycket jag ville om mig själv, och det var helt fantastiskt. Med tiden när det blev många så började man ju tröttna på de intervjuer när det var samma frågor varje gång, och jag har minskat ner, jag har inte riktigt råd att lägga så mycket tid på intervjuer, för det är ju inte någonting man får betalt för vanligtvis, och så jag tackar ju nej till det allra mesta numera, men det var en period när jag höll på hela tiden, kanske för 7-8 år sedan eller något sånt, och då blev jag lite trött på ett tag.
Vi ska ju säga till lyssnarna att jag har ju tjatat på dig om podd i typ 7 år. Och det kan jag vara helt transparent med, men det är också så. Det är så man får vissa gäster. Så är det så. Och jag förstår ju det helt. Du har ju 3 barn, du behöver liksom prioritera uppdrag med arvode, och det är helt rimligt. Jag tänker likadant ofta själv, jag också barn. Man gör ju det.
Jo, men man måste ju få det att gå runt liksom.
Så är det ju, absolut.
När man vare sig har fritid eller sagt mycket arbetstid.
Nej, men jag fattar det helt liksom. Det är därför jag är så himla glad över att du till slut kom hit.
Ja, men det är väldigt trevligt. Du har verkligen varit uthållig.
Ja, men det är så fint.
Det var nog precis där i tiden när jag började liksom tycka att nu hade det varit för mycket intervjuer och nu kapar jag av. Och då efter det du ringde. Mm. Hade du ringt några år tidigare så hade jag varit inne på ja.
Alltså, bara, någon vill prata med mig. Ja, någon vill snacka med mig.
Jag kommer.
Nej, men det är fint att du ser på det som så att det här, min ihärdighet ska belönas. För att det är ju lite så att det är som en, det går isär där, har jag märkt med kändisar. Vissa kan bli irriterade och sluta svara. Medan vissa resonerar som du och till exempel Johan Reborg. Han sa till mig så här, jag tjatade på han också ganska länge. Och till slut sa han så här: du vet du vad, vi kör en podd för jag tycker att du har tjatat på mig nu ett tag och jag tycker att det tyder på ett genuint intresse att du verkligen vill ha mig. Det. Så vi kör.
Ja, men det är väldigt sant. Det är väldigt sant.
Och det, då blir jag glad. Och så ni tänker likadant liksom.
Inte bara att det är, man har en lista på dem.
Nej.
Vilka 50 har varit med i Värvet, de ska jag också ringa. Liksom,
jag försöker helst undvika dem faktiskt. Ärligt. Fan, det är ju drömmen är att ha gäster som inte har varit där. Vet du. Jag har faktiskt några stycken som inte har varit där.
Ja, det har jag.
Jonas Karlsson till exempel.
Ja, just. Har du haft Kristoffer själv eller?
Sorry?
Har du haft Kristoffer själv?
Det har jag. Men det var precis i början. Och det var liksom 2016 kanske. Har du varit där eller?
Ja, det har jag. Vi var grannar en gång i tiden dessutom.
I Bromma eller?
Nej, på Lärgatan. På Kungsholmen en kort tid. Okay. Jag läste hans bok för några år sedan. Då kommer han, vi umgicks inte alls. Men då skriver han... Han har precis slutat att ta droger och slutat med alkohol och han kan inte sova på nätterna. Mm. Och då skriver han, och i samma hus bodde Edvard Blom 3 trappor ovanför och hade spontana fester varenda natt som man hörde honom. Han hör mig och sjunga dryckesvisor och kaljärer och alla festar och klingar i glas.
Ja, det är roligt. Där ligger han och försöker vara nykter och bara festar och triggar allt i honom. Liksom. Väldigt kul ju. Ja, okej, vi går vidare med den här leken då. Mm. Nästa ord är Filip och Fredrik.
Trevliga. Jag tycker väldigt bra om Filip och Fredrik. Vi har jobbat, det finns de som tror att jag slog igenom där, men det stämmer inte. Det var väl en 3-4 år in i min tv-karriär som jag började gästa dem. Jag har gästat dem väldigt mycket under perioder.
Ja, många tror nog att de är ditt claim to fame liksom.
Snarare, ibland kan jag tro att det nästan kanske var... lite tvärtom nästan, att innan hade jag ju 3-4 egna programledargrejer, men eftersom jag var med så mycket som gäster Filip och Fredrik så blev det att jag började ses som en typisk gäst som man snarare tog in och hade som en rolig färgklick i ett program snarare än att ha det som den lite mer tillbakadragna programledaren liksom. Men jag vet inte, jag ska inte skylla på det heller. Men jag, det var absolut inte något som gjorde att jag slog igenom, utan det hade jag gjort innan.
Men kan du känna dig irriterad på att folk går runt och tror att du har dem att tacka för din framgång?
Nej, det kan de väl få tro, men det jag har försökt förklara lite snarare, det var ju TV8 jag har att tacka för min framgång. Det var ju ett gäng där, Peter Andersson, Björn Markusson och flera till där som först tog in och gjorde massa reportage från min arbetsplats där jag pratade om diverse historiska saker och sen gav mig en egen tv-serie, liksom ett eget tv-program om svensk historia. Och sen blev det ju massa på det. Det blev en till grej på TV8, det blev ett matlagningsprogram med mycket historia i TV8, det blev... Jag satt i juryn för Stjärnkockarna i TV3, jag fick köra programledare för Meny i P1, allt det där var på 2 år. Mm. Och sen kom massa sådana här olika saker, jag började bli gäst i olika sammanhang, och där någonstans så kom ju Filip och Fredrik. Men det var väldigt roligt, för det finns ju ingenting där jag har varit så många år. När de höll på med Breaking News, då var det ju vissa gånger var det ju varje vecka, eller till och med 3-4 dagar i veckan till ibland, och vissa gånger var det bara någon gång per säsong, men det var ju väldigt återkommande. De hade något som heter Nu gammalt som var mer kulturhistoria, och då var ju med massvis. Och
även Boston Tea Party, va?
Nej, det tror alla, men ja. Fullt så tidigt var jag faktiskt inte med, utan det var precis efter att det upphört. Och man tror, för det skulle ju ha passat mig egentligen bäst.
Ja, alltså jag trodde att det var ditt första program med dem.
Nej. Mm. Utan det var Breaking News startade precis efter att Boston Tea Party slutat.
För det är ju precis handen i handsken för dig.
Jo, det skulle ha varit egentligen. Jag hade ju ingen aning vilka de var. Jo, jag hade aldrig sett Boston Tea Party eller sett något på TV med dem. Jag hade läst den här 4 nötkräm och en moviebox och tyckte den var väldigt underhållande. Men det var det enda jag hade. Men sen har jag varit med Alla mot alla, hur mycket som helst. Och de är ju roliga. Vi har ju liksom varit på några julfester ihop och sådär. Så de... men jag tycker de är väldigt trevliga.
De spottar inte i glaset.
Nej, det gör de inte heller.
Nej. Nästa då är din hälsa.
Ja, den är...
Vad är status liksom?
Ja, alltså jag tycker hälsa är ju en väldigt privat sak som jag egentligen inte tycker vare sig man ska hålla på och behöva prata om i radio och tv eller med någon främmande tant som står bakom en i kaffekön och har någon jättebra tips på hur man minsann skulle kunna gå ner i vikt eller liknande. Men
är det så för dig?
Det var ännu mer så när jag inte var känd. Mm. Att totalt främlingar gärna ville gå på en. Men nej, men jag är nöjd med mitt hälsotillstånd. Men det är ingenting jag tycker man ska torgföra offentligt.
Ligger du där du vill i vikt?
Det kan du ju gissa.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vill inte döma dig.
Alltså, nej, det är väl uppenbart jag inte gör. Liksom. Ja. Men
i förhållande till där du har varit i vikt i vuxna livet, är du över eller under eller där du brukar vara?
Det finns alla möjliga svar och frågor kring vikt. Och...
Ja. Ja, vi ska inte dröja över det om du inte vill det, såklart. Det var inte min mening. Jag visste inte om att det var liksom lite privat.
Jag tycker det är väldigt privat.
Ja, jag ber om ursäkt. Vi tar nästa då. Och då tar vi Melodifestivalen.
Ja,
Vilket äventyr har du?
Ja, men verkligen. Det var ju väldigt roligt och galet och jag har alltid tyckt om att sjunga, men att jag skulle hamna där var ju oväntat, och att inte tog att de inte la in det som en mellanakt utan att de la in det som ett riktigt nummer var ju lite kul.
Hur föddes idén?
Det var Hans Gesson, som jag har skrivit massvis med mellolåtar. Thomas Gesson. Hans Gesson är ju min en gammal stormästare genom mina ordnar. Thomas Gesson han hade hört, han och skivbolagsdirektör på Universal hade sett ett inslag som var gjort, och talade vi redan innan jag slog igenom Mellan skål och vägg, när jag gjorde alla de här små grejerna för TV8 och sen för DITV, då hade jag gjort ett inslag om julbord för DITV. Och när jag går runt och äter julbord på Ulriksdal och pratar om julbordets historia. Och någon av dem hade sett det här, snackat ihop så tyckte det var så jäkla kul så de ville göra en julsång om den. De ringde mig när jag faktiskt uppe på, jag åkte inrikes i USA. Det var sån här där man faktiskt kunde få telefonkontakt. Det var ju bara tidigt något bolag där med det. Så jag fick svara, och då kunde jag ju bara svara, nej men det är december, jag är i New York eller på väg till, vart kan jag vara på väg, kommer jag inte ens ihåg. Från New York i alla fall. Och nej, men så det går inte nu, men gärna nästa jul. Och då skrev de, då gav de... Thomas då skrev melodin och så uppdrag de någon att skriva texten, och så fick jag texten, och den byggde då helt på vad jag hade sagt i den här då det tv-inslaget. Men sen gjorde jag dessutom om det för det skulle passa bättre och så jag skrev väl om ungefär en tredjedel eller hälften eller något, så det blev en och det spelade sjöng jag in sen och då fick jag inte gå en enda lektion hos någon sångpedagog och jag var fruktansvärt bakis efter en julfest med en bryggarhistorisk
förening.
När jag kom dit så jag trodde jag aldrig jag skulle få det där att funka liksom.
Så nådde du finalen istället, eller hur?
Ja, men än så länge talar vi jullåten, men det var den här jullåten, nu lagar vi julen. Och det gjorde att då Thomas Gesson hade fått upp ögonen för mig. Och ett par år senare har han, för första gången någonsin, så blev han klar med alla de här bidragen en halv dag för tidigt. Och då tänker han, men då hinner jag ju göra ännu ett bidrag till Melodifestivalen. Och då mejlar han mig och frågar och skickar en låt som han tycker jag skulle sjunga in. Då det är livet på en pinne. Mm. Då har jag återigen, jag kommer hem 3 på natten efter att ha kört från Färbostugan i Malung. Och tittar och hittar en text. Och jag tänker, men den här kan jag ju inte sjunga. Det är återigen det här att, ja men en del är jätteroligt och bra. Men en del är liksom inte sånt jag känner att ja, utan det är så när man har missuppfattat min personlighet. Och då skulle jag i varje fall skriva om den. Men klockan var 3 på natten och jag hade sträckkört från Dalarna. Men jag sätter mig i alla fall och blir så fast i det. Så jag orkar skriva om texten så att jag tycker den funkar. Precis som i den förra liksom gör jag kanske en 30-40% ändringar och så är jag jättenöjd. Och så skickar jag iväg den och han skickar in den på morgonen innan 9 eller när det var. Och sen antas den.
Mm. Vad tänker du då?
Då tänker jag att det är helt crazy. Det är verkligen helt galet.
Och du nådde final?
Nej, jag nådde inte final.
Nej, jag fick för mig det.
Nej, det beror på hur man räknar. Jag var med i den grupp. De hade satt, de placerar ju, för de vill ju inte att skämtlåtar mer eller mindre ska hamna i finalen. Så jag var ju placerad i en grupp med flera av de allra bästa.
Aha.
Så jag hamnade bara, jag hamnade väl 5 bland 7 eller något sånt där.
Okay.
Men någon hade senare hittat jag sammanställt alla rösterna i alla avdelningar och då hamnade jag faktiskt rätt bra till. Då hamnade jag någonstans i alla fall snäppet över mitten.
Det kanske var det jag läste då. Ja, men det är inte
fyskan. Det var väl egentligen tur, för att alltså, det var jätteroligt men det var otroligt jobbigt. Och vi talar om ett par månaders arbete utan att få något betalt.
Aha.
Man ska gå till skräddaren, man ska lära sig danska, man ska träna, man ska vara en hel vecka uppe i staden där det spelas in och lära sig titta i lättkameror och träna. Man ska ställa sig till förfogande till alla radions och tv och press och alla ska man ska göra precis vad som helst. Ungdomsredaktionen kommer med såna här och ställer intima sexfrågor och man ska stoppa upp spatlar med ja, nej eller marry och kill och allt vad det är. Liksom det är total förnedring på sätt och vis. Man ska bara, det står i kontraktet, man måste ge allt. SVT får krama muster ur den. Men det var ju samtidigt jättefantastiskt att få göra. Och för alla som har en sån karriär är ju det där så otroligt bra marketing, så de tjänar ju jättepå att, nu hade jag ingen riktig sångarkarriär i åtanke, men det var ju ändå kul.
Hade du gjort om det?
Och så är det,
hade du gjort
nej, det skulle jag inte göra. Det är typiskt en sån sak som är jättekul att göra en gång men inte göra om. Däremot om de frågar om någon mellanaktsgrej som jag får betalt lite grann för, jag får resan betald och jag får något litet symboliskt arvode och det tar inte en månad utan det tar några dagar, då gör jag gärna det naturligtvis. Det är alltid kul att sjunga. Jag skulle gärna spela in mer sång, det skulle jag.
Mm. Nästa ord är integritet. Och min känsla är att den är ganska stark hos dig.
Det beror helt på hur man räknar. På ett sätt, jag är ju väldigt principfast.
Mm.
Så jag går ju inte mot min moral och mot... Ja, det är klart jag begår en massa synder och fel. Men jag menar, jag kan inte övertalas till... När jag går emot min moral så sker det mest förhastat. Men om någon försöker få mig, du får 500 000 om du gör det här. Och jag tycker liksom... det är, och de just säger, ja men nu får du liksom, nu får du hoppa över moralen, då slår alla larm till mig och bara nej, då kan jag till och med råka säga nej till något som egentligen inte var något fel, bara för att de har formulerat det som att det skulle vara något omoraliskt liksom.
Mm.
Så där har jag mycket integritet. Samtidigt har jag inte så mycket integritet, ja men det här att jag inte vill sitta och tala om min hälsa och sånt, det är ju en integritetsfråga. Men jag gör ju andra sen mycket för att fläka ut mitt eget andliga liv och sådär, min personlighet. Och en del är ju så, jag lägger ju ut allting på Instagram och sånt. Jag har ju vänner som inte accepterar att det kommer en enda bild på deras, vad vet jag, deras omelett ens. De vill inte ha någonting ut av sitt liv. De vill vara helt hemliga mot yttervärlden. Och det har jag ju ingen riktig förståelse för. För jag tycker ju om att synas och märkas. Men jag vill ju kunna sätta mina egna gränser. Jag vill göra det jag tycker är rätt. Liksom.
Och jag tycker det är sunt att du sätter en gräns här med vad du vill prata om och inte vill prata om. Det var mest att jag skämdes och kände mig lite dum. Och så. men jag har all respekt för det. Och jag tycker man ska göra det som människa. Men är det någonting som har växt fram hos dig med åren? Eller har du alltid haft den här tydliga gränsdragningen om vad du vill prata om i en intervju och inte prata om?
Jag har nog alltid egentligen haft den. Däremot... är jag lite okontrollerad, så jag kan ibland, jag har varit dålig på, alltså jag har låtit, folk har kunnat lirka ur saker till mig ändå. Även om jag markerat att jag inte vill det, så har de till slut ändå fått ut det ofta.
Ja, men jag kommer inte tjata.
Nej, men det
är trevligt. Nej, sån är inte jag. Ja, men bra, intressant. Det är spännande det där med integritet och hur olika det är. Men ja, jag tror jag börjar få ett hum om dig som människa här.
Vad trevligt.
Ja, och nästa då, ditt namn faktiskt. Och det är en liten kille, eller en liten kille, det är en gubbe som du hade lite tjafs med i media ganska nyligen. Leif G.W. Persson.
Ja, just det.
Vad fan hände där?
Ja, det undrade jag också. Jag vet faktiskt inte varför han gick ut och... Jag tror det var någonting, i något sammanhang hade jag väl, jag hade provat hans vin och så hade jag sagt att det inte var dåligt, men jag hade förväntat mig ett mer originellt vin, ett mer karaktäristiskt vin, när det nu var en så karaktäristisk person som är så speciell, så hade jag också tänkt ett lite mer speciellt vin. Något sånt hade jag bara skrivit i någon tweet eller något. Jag tror att det kan ha varit att den intervjuan, för de diskuterade hans vin och kändisvin och så. Jag är inte 100, men jag tror att det kan ha varit någon liten briefing kring det möjligen som gjorde att han blev sur på mig. Men det behöver inte vara heller, utan det är nog så att han egentligen tyckte illa om mig hela tiden. Jag har bara träffat honom en gång och då var han väldigt... avvisande, men då trodde jag det var för att han var sjuk, för han hade lite feber och stod och var andfådd och mådde dåligt och ville inte prata med någon. Men det är nog, han kanske helt enkelt tillhör den här lilla gruppen som jag nämnde tidigare, som blir irriterad på mig. Han målade ju upp det som att jag var någon sån här figur ur Mosse Backe Monarki, och det var ju ganska roligt, och vi vill säga det, träffande. Men sen kunde jag liksom inte nöja sig där, utan jag skulle vara Mosse Backe Monarkis tönt. Med tanke på att alla är helt töntiga figurer och karaktärer där, och sen skulle det ändå vara ett steg värre. Jag skulle vara stora tönten i Mosse Backe. Men det var ju så. Alltså det, jag har blivit uthängd, alltså kritiserad av honom och av Ulf Lundell i en intervju så där, men då skrattar man ju bara, det är ju så kända personer som man har liksom, som har varit jättekända när man själv var ung och som man, jag ska inte säga beundra, att ingen av dem har varit några idoler, men det har ändå varit personer som man, wow, liksom, de är ju superkända. Så man blir faktiskt lite smickrad när någon sån tar tid och försöker håna en offentligt.
Jag finns på deras radar.
Ja, ja, men till exempel alltså, att Ulf Lundell, jag menar nu, G.W. Persson hade i alla fall mött en gång, så han borde väl känna till att jag fanns, men Ulf Lundell trodde jag faktiskt inte visste vem jag var. Och det var just inför det här med Mello, och då hade de ju tagit upp det här att både jag och Adele skulle sjunga i Melodifestivalen, och då hade han ju sagt, ja... Man trodde inte att skiten kunde bli ännu mera skit.
Jag tycker att det är helt rätt att välja tacksamheten i att de i alla fall vet vem du är.
Ja, men det är lite smickrande.
Ja, verkligen. Jag håller helt med. Nästa ord är också ett namn, och det är Gunilla.
Ja, min älskade hustru bland annat. För jag tänkte att du tänkte inte på La Gunilla här när vi talar om Mello, antar
jag. Jag tänker på din fru.
Ja, Ja, nej, Gunilla är ju helt fantastisk och gör mig väldigt lycklig. Vi träffades ju för 15 år sedan ungefär, lite drygt är det väl nu. Och en nyårsafton möttes vi väldigt kort, men det var på Årets Kock som vi sen samma år blev presenterade och lärde känna varandra.
Vad föll du för?
Hon var väldigt häftig, hon var ju frilansjournalist och åkte runt i världen, så hon hade ju varit med om väldigt mycket spännande saker och väldigt orädd personlighet, så där min motsats när det gäller det. Dessutom så lättsam, öppen, pratsam, hon babblar lika mycket som jag, det gäller jag liksom, det är inget sådär svårpratat utan det går på och gladlynt. Gillar, spottar inte glaset hon heller, utan gillar att dricka och äta och ha det trevligt och samtidigt liksom väldigt bildad och har ju läst fler universitetspoäng än jag, fast jag höll på 10 år och bildad, intelligent, dryckesglad, munter, vänlig, vänfast, det finns verkligen inget ont i henne, lättsam och det är inte sådär, man, vi bråkar ju inte, har sådär, någon gång kan man naturligtvis råka säga något hårt ord i någon stressig situation, men vi har liksom inga sådana här riktiga bråk eller konflikter eller gamla groll som ligger kvar. Många förhållanden så samlar ju folk på oförrätter de sen plockar fram och använder som ammunition i olika strider. Och,
men om ni tjafsar, vad är det då om?
Då är det ofta att jag... Hon är tidsoptimist och jag är tidspessimist. Och jag blir väldigt stressad när det är stressigt. Och vill, nej, vi kan inte åka handla. Nu måste vi, då kan vi bara göra det här. Och hon tycker, vi kunde jag inte fått göra det där också. Vi borde kunna hinna och det slös på tid. Det kan vara en sån här liten konflikt. Mm. Men vi bråkar inte riktigt skulle jag säga. Det
känslan det, man får är att ni har en väldigt sund och kärleksfull relation.
Ja, jo, men verkligen. Men jag är väldigt, väldigt lycklig med Gunilla kan jag säga.
Vad fint. Nästa ord är någonting som du nyss...
Skiljetecken bråkar med. Jag ska säga, vi jobbar ihop, vi har ju företaget ihop och hon är ju journalist och jag skriver ju böcker också. Vi har skrivit mycket böcker ihop och hon går igenom nästan alla texter jag skickar iväg. Brukar hon också vara som in-house editor för och gör naturligtvis stor nytta och putsar till som en extra redaktör. Men hon älskar tankstreck och jag älskar kolon.
Ja, det där alltså. Alla mina flickvänner har blivit arga på mig för att jag är så noga med stavningen. Mm. Alltså du vet, jag kan vara så petig med särskrivning och sån där grammatik och de bara, fattar du hur osexigt det är att bli rätt och bli rättad? Jag bara, men det är ju viktigt! Det är ju viktiga saker liksom. Men de har ju rätt, det är ju inte så sexigt, men jag tycker det är viktigt.
Ja, men det är viktigt, ja. Absolut.
Vi är samma lag här, du och jag. Ja. Nästa ord då, det är ett ord som du snuddade vid nyss, men jag är supernyfiken på vad det här väcker för tankar och känslor i dig. Alkohol.
Ja, det är ju min stora hobby tillvaron.
Ja, precis.
Jag är ju... Alltså dels råkar det ju vara alkohol i de smakmässigt intressantaste och godaste dryckerna. Det är ju så att, ja, man kan dricka en alkoholfri öl eller man kan dricka en druvsaft eller så, men det är någonting smakmässigt helt fantastiskt, alltså alkoholen som smakbärare, både att stänka lite i olika maträtter men också det den gör med vin och öl och cocktails och sånt där, att det blir ju inte samma sak med alkoholfritt smakmässigt. Men om man ska gå på alkoholen i sig som substans eller drog eller så finns det ju också där, och det talar man inte så mycket om. Det anses finare att säga att man tycker om viner för de är goda, men jag är ju oerhört förtjust i själva effekten av alkohol också. Det har ju varit sen jag tog mitt första glas Riesling när jag var 14 eller något. Det finns naturligtvis massa faror med alkohol, framförallt de som har en medfödd läggning för alkoholism, men även en del andra som dricker oförsiktigt. Jag själv i min ungdom, jag drack ju alldeles för mycket, så det är ju tur att min lever inte har slagit sig ut. Det var naturligtvis ett farligt drickande, ännu farligare var det att jag hade kunnat hamna under någon ångvält eller ramlat ner under ett tåg eller liksom det tillstånd man ofta var under de där tidiga universitetsåren så eller sena gymnasieåren också några gånger ibland kunde ju vara livsfarligt rent ut sagt, för man hade ju ingen kontroll över någonting. Samtidigt det har tillfört otroligt mycket i mitt liv. Mm. Vänskaperna blir intensivare, upplevelserna mycket, mycket starkare, diskussionerna djupare, djupare, intellektuellare, mer kreativa. Jag tycker jag ska inte säga måttligt, men ett inte allt för extremt drickande gör livet oerhört mycket lyckligare.
Har du svårt, anser du, att ändå hålla det under rimliga mängder i vuxen ålder?
Nej, nu tycker jag ändå, om vi talar om rimliga, att det inte sker massa problem, att jag inte når tillstånd där det liksom...
Konsekvenser och så.
Konsekvenser liksom. Så håller jag det genom en rimlig nivå. Sen är det klart, rent hälsomässigt, så det är klart att jag ökar ju risken för tarmcancer och sådana grejer. Och levern kan ju... Man får ju hålla lite uppsikt över saker och ting och världen. Och med nuvarande forskning, om den nu stämmer, min goda vän Agnes Wold hävdar att den är helt uppåt väggarna och bara är moraliskt pådyvlad, men nuvarande synpunkter från Folkhälsoinstitut och sånt är ju att det inte skulle vara nyttigt med alkohol alls liksom. Men det är mycket som inte är nyttigt, men vi vill ju leva ett gott och roligt och intressant liv också. Det är aldrig någon som säger från myndigheten att vi inte borde åka slalom eller ridning. Det skadas ju fler folk av ridningen av alkohol. För att inte tala om bergsklättring och sånt där. Man kan ju, ramlar man så dör man ju liksom. Mm. Det går mycket snabbare att dö av bergsklättring än dö av ett kraftigt festande. Så det handlar ju om att det inte anses fint nog med alkohol. Det är inte någonting som ett nöje som anses fint nog för att ta riskerna att dö lite tidigare. Men det anser man, alla de här extremsporterna anser man att det är fint nog för att ta riskerna. Och att köra bil anser man att det är nyttigt nog för att ta riskerna och så. Men det är ju massa saker vi gör som kan få oss att dö betydligt tidigare. Mm. Och fick jag välja mellan att köra bil, ägna mig åt slalom eller bergsklättring eller dricka alkohol, så väljer jag ju alkoholen 7 dagar i veckan.
Mm. Ångest?
Ja, det hade jag inte haft. Jag har alltid varit en neurotisk person. Men ångest fick jag först 2003 när jag gick i väggen, fick en panikångestattack.
Hur var det?
Det var fruktansvärt, det var verkligen. Dels trodde jag att jag skulle dö. Det var så total döds att jag trodde jag kvävdes till döds, att jag hade fått någon uppsvull, någon allergiattack eller något, så jag inte fick luft. Och så svimmade jag. Men sen hade jag ju mycket sådana här attacker under några år. Och då var det ofta när man hade första gången, efter några gånger lärde man sig att man inte dog av det, men då blev det mer att det var lite grann som att sväva ute i rymden, som är totalt ensam, totalt isolerad i ett liksom vakuum och mörker utan i ett intet liksom. Mm. Och det var en väldigt obehaglig känsla. Det var oerhört tufft. Nu har jag väldigt lite kvar av det. Jag kan fortfarande få ångestkänning om jag ska stå upp i någon direktsändning eller föredrag och inte ha någon talarstol eller något att hålla i, utan då kan det sätta igång och börja snurra och jag kan få lite av dem där. Och jag har ju massa knasigheter. Jag är ju inte den mest psykiskt hälsosamma människan kanske. Jag så fort jag får lite tryck, alltså jag är inte tålig psykiskt. Blir det bara lite stress och lite tryck, och det blir det ju en barnfamilj och det blir det med eget företag och då blir jag spattig. Jag springer runt och gnuggar mig i håret och skriker i diskant som en höna liksom. Men det är ju min personlighet. Men de här hemska ångesten, den har nästan helt försvunnit. Mm. Jag kan få lite små reminiscenser. Men jag hade, det var väl en 10 år när jag hade väldigt, 3-4 när det var, 2-3 jättemycket och 10 när det kom till och från. Och det märkliga är att hela min karriär, som min andra karriär liksom i livet, det här som offentlig person, den inföll ju efter att det här hade hänt, efter att panikångesten kom. Så det, med tanke på att den också innehåller scenskräck och sådär, så är det lite märkligt, ja, att det kom efteråt. Det är väldigt konstigt faktiskt.
Verkligen.
Så slumpades i livet.
Ja. Du, jag tycker du skötte det galant i den här leken. Bra jobbat.
Tack så mycket.
Nu ska vi hugga tag i lite snabbfrågor som alla gäster också får. Mm. Och här ska vi försöka svara snabbt.
Ja.
Mm. Första blir nog svår. Det känns som att du har 1 miljon svar där, men vi provar. Paradrätt.
Jag har många, men en av, om vi talar paradrätter, av dem när jag tagit fram receptet själv på, så den lagade jag faktiskt igår, en av dem, och det är gastronomens torsk, kallade den, en av mina kokböcker. Det är försiktigt skjuten torsk till 52 grader, torskrygg, och sen häller man över, man ser att den är helt torr på ett fat, häller över brynt smör, det ska vara ganska rejält brynt, så det är hasselnötsdoftande mörkbrunt, inte svart men mörkbrunt brynt smör, mycket. Sen strör man över flingor som är gjorda genom att parmaskinka, tunn parmaskinka har stekts, eller snarare friterats i talg eller rister. Så, och så har de torkat, och så strör man sådana flingor över, och så strör man kapris över.
Mm.
Den är riktigt god.
Mm. Låter gott. Vad missbrukar du?
Oj, ja. Missbrukar låter ju lite tungt, men på sätt och vis så är det väl på gränsen. Ja, missbruk ska jag inte säga av alkohol, men jag dricker ju mer alkohol än vad som är nyttigt. Jag äter ju mer mat än vad som är nyttigt. Annars kanske det inte är så många vad jag gör mer som är onyttigt.
Har du någon last, liksom, förutom alkoholen och maten, som du känner så här, snusar eller röker eller socker? Kanske.
Nej, socker har jag inte, sen 2003 har jag inte ätit socker.
Bra.
Och jag feströkte jättemycket när jag var ung, men jag har inte rökt en cigarett sen jag var 30, och numera röker jag cigariller. Piporna har jag också lämnat, det är någon cigarill någon gång, någon cigarr var tredje månad. Jag har kanske inte så många laster förutom, nej men det är alkohol och mat, och jag kanske då fåfängan. Mm. Är väl en last. Mm. Alltså jag har ju lätt för att nej men jag är ju en sån här som tycker om liksom beröm och att bli älskad och att få yttre, blir jag hedersmedlem eller får någon medalj eller något förtjänsttecken eller ett diplom, om det så är liksom gjort på en här dålig laminatgrej av en liten förening som bara vill utnyttja mig till att hålla gratis föredrag, så ja, men det går jag igång på. Det är ju en last också. Mm. Det är ju en klassisk.
Nu avslöjar du dig själv här. Nu kommer alla göra sånt.
Jag kommer dränka så små diplomer.
Exakt. Mest kontroversiella åsikt?
Oj.
Ja. Har du någon sån?
Kanske, jag vet inte om jag... Om det är det bästa... nu slår du faktiskt där in, om det är det smartaste för karriären, att försöka hitta vad skulle flest av lyssnarna bli arg på mig och sluta tycka om mig.
Du får säga pass, det är okej.
Okay. Jag säger pass.
Okay. Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon?
En skattad miljon? Oj. Jag skulle inte avbetala på huset, fast det vore förnuftiga, men i dessa oroliga tider så känns det som att det skulle vara väl tråkigt. Men jag skulle nog få gå till lite så här ändå fix på huset och tomten. Mm. Men större delen skulle jag nog vilja använda till, och lite skulle jag, 10% måste jag ge till välgörenhet, det är man ju liksom tvungen till, för man vill vara i alla fall inte allt för oanständig människa. Mm. Men det, i större delen skulle jag nog vilja bara göra roliga saker. Mm. Resa och kunna bo på lite bättre hotell, för vi bor alltid på skrutthotell eller nästan alltid. Resa lite mer, äta på restaurang oftare och på lite bättre restauranger. Det är ju med 5 stycken är det ju väldigt dyrt. Både resor och restaurangbesök blir ju liksom 5 gånger mer när man är 5 stycken. Mm. Och roligt nog så gillar ju våra barn, de vill ju inte äta barnportioner, de vill ju äta riktig mat, avancerade grejer.
Såklart.
Mm. Och de vill dricka alkoholfria cocktails lika många som vi dricker alkoholhaltiga. De är ju lika dyra de. Så nej men, till ett härligt nöjesliv. Ge bort lite och lite på huset och resten bara för ha riktigt kul.
Äpplet faller inte långt från trädet.
Nej. Mm.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Föraktar, det är ett hårt ord. Jag är ganska... Alltså jag ser massa fel och brister hos mig själv. Jag är katolik, så jag går och biktar mig 3 gånger om året. Så jag är ju, och det är samma, jag är ingen sån här katolik som utvecklar mig som de flesta kanske är. Jag blir inte bättre, det är samma jäkla synd jag har hållit på med att bikta sedan jag var 18. Liksom. Men föraktar har jag svårt att göra. Jag har nog ändå en godmodig syn på mig själv. Jag föraktar överhuvudtaget inte.
Men har du någon brist människor som du känner dig ofta less på? Någon sån här karaktärsdefekt som du bara säger, nu gör jag så här igen, eller så här, sån grej.
Alltså jag har massa, men jag skrattar nog lite grann. Det är mer som en gammal, jag ser mig själv som en gammal kompis jag tycker om, som jag kan ha ett lätt ironiskt förhållande till. Mm. För att det är så många barnsliga, fåniga laster och synder och,
ja, men det är nog
fel
sunt,
brister
och att vara snäll mot sig själv, det är nog sunt, så det är nog bra. Ångesttrigger.
Ångesttrigger, är det just det där stå direktsändning eller föredrag just på en scen och inte ha någonting att stödja mig mot, utan det är för långt bort från grejer för att...
När grät du senast?
Det var nog ganska nyligen. Jag gråter ofta, men det kan ju vara när man ser en film eller hör en rörande. Varje gång jag läser dikter nästan gråter jag. Men det var länge sedan jag grät för att jag liksom var någonting... Jo, men jag gråter när andra berättar sorgliga saker. Mm. Alltså det är lite grann så att när jag själv är med om något sorgligt, om jag har någon anhörig som dör eller så, då kommer inte tårarna. Då är det för starkt, så då låser jag mig liksom. Men om någon kamrat sitter och berättar om att den har blivit lämnad eller någon har, en anhörig är sjuk eller har dött, då gråter jag alltid. För då kommer liksom medkännande tårar är lättare, men den egna sorgen kan vara för hård.
Vad lägger du mest pengar på?
Det är nog mat. Det är helt klart mat. Alltså det är klart, ett villa, hyres, vad heter det, räntekostnader på huslånet är och reparationer, underhåll och el. Alltså de där tråkiga grejerna tar naturligtvis det allra mesta. Men om man tar det som är fritt att välja, då är det maten som är det stora.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar, både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Ja, okej. Privata kompisar, rolig, lagar bra mat, vänsfast, pålitlig. Mm.
Och vad tror du gemene man på gatan tänker när man säger Eva Blom?
Ja, vad tänker de? De tänker... lyxmatälskare eller något sånt där, tror jag.
Gourmand eller?
Gourmand eller gourmet, ja. Något sånt, absolut. Vad tänker du mer? Där borde man ju ha studerat.
Vi kan prova. Vi kan gå och prata med dig så. Nej, men jag tror de säger glad, tror jag.
Glad, jo, men det, i början var det väldigt mycket så. Jag vet att då fick jag ofta frågan, är du alltid glad? Men sen har de väl sett mig lite förbannat. Sen ska jag för Twitter sluta dra med dem.
Känslorna kommer ut där.
Ja, precis. Där kommer de negativa ut. De positiva kommer på Instagram.
Exakt. Du, är vi framme vid poddens sista fråga och den lyder: vad kommer du aldrig förstå att andra människor tycker om?
Oj, det är ganska mycket. Sport till exempel. Jag kan förstå att de ägnar sig åt sport för att det är nyttigt. Mm. Men att titta på sport, det är fascinerande. Jag har förstått det lite mer sen jag läste Harry Potter och inställningen där till Quidditch. I och med att det är en helt påhittad sport så är det lite lättare att ta till med det. Det har gett vissa nycklar till hur folk nog förhåller sig till sport i den verkliga världen också. Men fortfarande tycker jag det är lite besynnerligt. Mm. Sen finns det ju vissa typer av hög musik. Varför det ska vara så fruktansvärt högt i alla sammanhang. Det här som att det gör ont i ögonen och att det vibrerar av basen i kroppen, det tycker jag är jätteobehagligt. Och det verkar folk gilla. Jag trodde det var ett misstag. I början trodde jag alltid att blodådrorna skulle spricka och att det var farligt sådär när jag var ung. Men det blir ju bara värre och värre. Det har bara ökat. Det var hemskt redan på 80-talet och nu blir det 3 gånger högre. Vad är det mer jag inte... Mycket jag inte förstår mig på. Det här att äta dåligt till exempel, som den riktig sunkmat som
Big Mac.
Ja, eller till och med en sån här billig pizza eller ännu värre, en sån här svart lunchlåda som man tinar upp och kör in i mikron eller det är ju inte ens billigt, så det är liksom inte, men den att de här guilty pleasurena folk har, de är lite svårt att förstå mig på.
Edvard Blom, vi är faktiskt klara för idag.
Ja. Det är också, hålla saker kort, folk som gillar att skriva kort och korta inslag och så. Det är också, jag drar ut över tiden väldigt långt.
Det får du gärna göra, alltså det är det som är charmen med podd. Man får svara och bre ut sig hur mycket man vill. Det är det som är härligt med podd. Och jag tycker det var jättehärligt att vi till slut fick till det här.
Det var otroligt trevligt, tack för att du bjöd mig hit, tack för att du varit så uthållig och tack för trevliga frågor om mig också.
Och tack för ditt tålamod med mitt tjat. Ha en fin sommar nu.
Tack detsamma, du också.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah, det är Nemo är en kändis,
den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah.
Ja, men där var ju avsnitt i mål med den oefterhärmlige legendaren Edvard Blom. Så kul att få han till podden till slut. Och jag vill ju såklart som vanligt säga stort tack till alla mina lyssnare ute. Alla ni Podmi-prenumeranter som gör den här podden möjlig. För utan er inget Nemo möter en vän. Och vill ni nå mig så gör ni det enklast via min hemsida som är www.nemohydén.se. Och jag vill också säga stort tack till min klippare Daniel Eggeman Ekberg. Och med de orden så hörs vi igen nästa måndag med en ny fantastisk gäst. Ha en härlig sommar så länge. Puss och kram från Nemo Hedén. Hej då!
För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.